Ja, men varmt välkommen till podden Pausa. Det är jag som är Filip Evertsson och det är du som är
Anton Hultgren.
Mycket trevligt att ha dig här igen.
Du säger det.
Ja, jag brukar säga det. Ja, det tycker jag verkligen.
Jag måste ha lurat dig på något sätt.
Vi har inte sett så mycket på sista tiden heller, så det Nej. Känns extra kul att ses.
Ja,
tycker jag.
Verkligen.
Ja, kul. Vi får också säga att det är kul att ni som lyssnar på oss i Andorra och Korea också är med oss här.
Det går väldigt bra där för oss.
Det går bra där tydligen. Ja. Vi har ju enligt vår statistik lyssnare i Andorra och Korea. Hur det gick till, det vet ingen.
Nej.
Men det är spännande hur som helst.
Det vet bara lyssnaren i Andorra och Korea.
Hör av er om ni sitter där, tycker jag. Hörde du Anton, jag tänkte börja ställa frågan. Vad är roligast med ditt jobb, tycker du?
Ja, men det här.
Det här?
Ja, just nu så känns det som att...
Just nu känns det så.
Det här är vansinnigt kul.
Ja.
Ni som inte har provat podda, kör om ni får en
möjlighet.
Om chansen ges.
Om chansen kör. Dyker upp. Ja. Ja.
Nej, men det är jättekul att få möta en ny människa ihop med en annan.
Ja.
Men få stanna upp. För det här blir ju lite av ett pausande för min del,
just
mitt
det,
jobb.
I allt annat.
Ja, precis. Mm. Och det är så det måste få vara i mitt fall.
Ja, just
att poddandet eller pausandet faktiskt är en paus.
Mm.
För det är något helt annat än det jag ägnar mig åt annars.
Just det.
Och just därför så tycker jag att det här är det roligaste just nu. Och sen har jag så otroligt roligt på jobbet annars också, ska jag bara säga.
Ja, just det.
Men jag kan säga så här, mitt jobb är aldrig så roligt som just nu.
Nej, just det. Det är bra, det är bra. Ja. Jag håller med dig Anton om att poddandet är väldigt roligt. Jag tycker också att det är kul när man hittar profiler till våran tidning Andrum till exempel.
Mm.
Just det här mötet med en människa. Och nu ska vi återigen mötas med en ny människa för oss som är konsult inom utvecklingsarbete för företag. Företagare till böcker om ledarskap, poddare i den egna arbetslivspodden Sluta snacka skit och prisad som årets manliga mentor i Östergötland 2011, bland annat. Välkommen till Pausa, Mårten Salander.
Ja, men vad trevligt. Tack snälla.
Vad tror du om den här beskrivningen? Kändes det som att den stämde, eller?
Ja, den var ju lite hypad, tyckte jag.
Lite, lite hypad. Jag har ändå strukit en del saker.
I min bransch så måste man ju ta i med CV och skryt för att slå igenom. Liksom så där. Men
fake it till you make it.
Ungefär så. Fast jag som person är ju lite mer bara så där som vanligt.
Du är lite mer tillbakadragen. Och du är inte den typen riktigt.
Nej, men en vanlig kille som förhoppningsvis är bra på det jag gör. Sen måste man skryta lite för att få ha kunder. Och,
just det.
Ja. Ja.
Fantastisk dialekt i hår, måste jag bara säga. Den ska hyllas.
Ja, det är så. Ja, det är bra.
Östgötska
dialekt. Är det östgöte från början? Eller?
Jag är östgöte från början. Ja. Jag har levt hela mitt liv i Linköping fram tills för 10 år sedan.
Ja, för du bor ju i Västervik, hur jag har koll på.
Ja. Mm. Så att vi flyttade hit för 10 år sedan.
Ja, okej. Trevligt. Ja. Hörru du, när är ditt jobb som allra roligast?
Ungefär nu, tror jag.
Ja, det är så. Ja.
Och när vi får förmånen att engagera oss i något riktigt krångligt uppdrag.
Ja.
Som är lite på gränsen svårt sådär, så att just man får gnugga det man har.
Då går du igång lite grann.
Då går jag igång.
Ja, just det.
Jag är inte så bra på rutin och göra samma sak om och om igen och sådär.
Nej, okay.
Då blir det lite långtråkigt, tycker jag.
Ja. Jag måste också fråga dig om den här podden som du ju du och din kollega ju gör, Sluta snacka skit. Vad är det för namn på en podd? Jag tänker att det kan vara lite bärande kanske för samtalet nu, eller?
Ja, nej, men den är ju sprungen, poddens namn är sprungen ur boken Sluta snacka skit.
Mm.
Som sen är sprungen ut, för vi började för många år sedan att skriva kundinterna böcker.
Mm.
Så vi har gjort interna böcker åt kunder som intern ledarskapsbok. Så.
Ja.
Och sen till slut så tyckte vi att vi hade ett sånt bra manus så att vi skulle göra om det till någonting som vi kunde gå kommersiellt med. Då.
Ja.
Och då så vart det den boken.
Mm.
Och när vi skickade in, när vi höll på att jobba med boken så hade vi en fantastisk förläggare.
Mm.
Carola från Helsingborg. Och hon sa så här, grabbar, nu får ni skicka in en förslag på vad boken ska heta.
Ja.
Och Rafael och jag, vi, som min kompanjon heter, då, vi, ja, vi kliar oss i huvudet och skickar en 4-5. Riktigt bra tyckte vi.
Ja, just det. Ja.
Ja, och så ringde hon tillbaka och så sa hon, ursäkta grabbar, sa hon, men det där säljer inga böcker. Vad tror ni om sluta snacka skit?
Jaha.
Och så en underrubrik då. Ja. Vi sa nej, det går inte, vi är seriösa och vi, mm, nej, det går inte. Så frågade vi några vi kände, de tyckte, ja, det var jättebra.
Ja.
För boken handlar ju om att inte bara prata om ledarskap utan att faktiskt göra ledarskap.
Ja, precis. Det är där jag tänker att det, ja, kanske, jag misstänker att det var där någonstans ni,
så vi tycker ju inte att det är någon chef eller någon annan snackar skit, utan vi menar ju att namnet är ju en symbol för att prata mindre och göra mer.
Just det. Mm. Ja, just det. Mm.
Och sen,
ja,
så var det så naturligt för sluta snacka skit ett för bra namn, så då fick podden heta det också då.
Ja, just det. Ja.
Ja, men för just skitsnack kan ju vara just tjabbet också.
Ja, det också.
Och skitsnacket kan också vara det där.
Det finns två dåliga diken där. Ja, exakt. Ja. Ett,
jag vet inte klokt hur man kan klä sig på det sättet. Nej. Jag förstår inte hur man kan tänka. Nej, jag kan inte.
Ja, nej, jag förstår vad du menar. Ja.
Så vi driver ju en tes i boken om att om chefer gjorde lite mer ledarskap i praktisk handling i vardagen, så skulle vi konsulter inte behövas, i alla fall inte hälften av oss.
Nej, just det. Nej.
Så det är en mission på något sätt.
Ja, jag förstår. Mm. Första gången som jag träffade på dig, Mårten, var ju på ett frukostseminarium egentligen.
Just det.
Där du var föreläsare och pratade om vad ska man säga, företagskultur kanske.
Och arbetsgivarvarumärke.
Men lite blandat. Mm. Ja. Och då kände jag att det här var ett intressant ämne. Och jag kände att jag gick igång lite grann på själva föredraget och snacket som blev efteråt. Så det här tänker jag kommer handla mycket om hur vi har det på jobbet och varför det blir som det blir på jobbet och så vidare.
Just det.
Så det här känns spännande tycker jag. Jag tänkte börja
kommer
med,
vi att vara full lärda? Har vi löst gåtan när vi går härifrån?
Ja, men det är ju frågan.
Har
tror du?
Lyssnaren...
Eller också har vi skapat några intressanta ingångar att fundera mer på kanske.
Ja, mer så. Ja.
Skönt.
Du visade en bild på ditt seminarium på en båt som for fram på ett hav med ett isberg i bakgrunden.
Just det.
Ovanför vattenytan, inte så mycket på bilden, inte så mycket plats. Men där handlade ju allt om det här system. Vad har vi mer? Ekonomi, resultat, regler,
processer, arbetssätt, allt det där. Ja.
Och under ytan då, jättestor yta som man inte ser då kanske allra först. Men där har vi allt med stämning, motivation, samspel, olikheter och så vidare. Det som var intressant som du nämnde då i början var ju att över ytan så pratar vi kanske, det kanske vi ger 80% av vår tid till ungefär.
Det är väldigt vanligt.
Och den undre delen som är större då egentligen, där pratar vi väldigt lite om. Varför är det så?
Jag tror att det är svårt att prata om det som är under ytan. Mm. Alltså det är känsliga ämnen att prata om värderingar och vad man står för och hur jag uppfattar dig och allting sånt där som har med mellanmänsklig relation att göra. Det är mycket enklare att foka på processer, checklister.
Ja. Mer konkret kanske också.
Det är också. Och sen är det ju så att många organisationer mäter ju det där. Gör man ju. Det är ju det man liksom får cred för. Ja. Man är duktig och sitter med i många projekt och levererar mycket och sådär. Mm. Man får ju inte lika mycket cred för den mjuka sidan, om jag uttrycker mig så. Då.
Nej.
Den blir ju otydligare och då blir det något så här inlindat du skulle behöva tänka på. Eller?
Just det. Ja. Mm. Fast jag tänker att det är ju den delen som gör mer av hur vi trivs på jobbet egentligen. Än kanske det här att det är bra system och så vidare.
Ja, eller? Det finns ju massa forskning på det där området och allt det här med arbetsmiljö och teknik och de där grejerna pratar man ju om att det är som hygienfaktorer.
Mm.
Det måste vara tillräckligt bra. Mm. Men när det har nått nivån tillräckligt bra så driver det oss inte så mycket mer.
Nej.
Utan då är det de här andra faktorerna.
Just det. Jag tänker på en annan bild som kommer upp för mig när vi pratar om den här under ytan och så. Titanic. Det trodde man ju var ett skepp som inte gick att sänka liksom. Och i den här filmen så tror man ju då att skeppet klarar sig när man liksom touchar det här isberget. Men vad som händer under ytan är ju att där kommer ju den stora smällen. som blir då början på slutet. Och liksom, ja, vi vet ju hur det slutade i det här fallet.
Det var bara en film alltså.
Ja, det var bara en film. Ja, exakt. Men visst kan det vara så att vi tänker att kanske att vi har löst saker och ting, men under ytan så bubblar det någonting annat.
Jag vet inte om det här är någon bra jag håller med dig.
Ja.
Men jag har ju varit min egen chefsgärning en gång i tiden.
Just
jag var ansvarig för Europen-kedjan back in the days.
Ja, det glömde jag säga i början. Ja,
vi pratar 90-tal så det är preskriberat.
Ja, just det. Ja.
Ja, och jag gjorde säkert en del riktigt bra grejer där. Och så gjorde jag ju en del riktigt dåliga grejer också.
Ja.
Men jag kunde ju inte riktigt förstå skillnaden där och då. Men så här efteråt kan jag ju se att det där var ju jättelistigt. Och det där var så.
Mm.
Men jag hade två butiker, en i Växjö och en i Halmstad.
Okay.
Och Växjö gick fantastiskt bra och Halmstad förlorade vi jättemycket pengar.
Aha. Hur kom det sig att det skilde så mycket då?
Ja, den som kan sina städer vet ju att det är ungefär samma köpkraft, samma typ av inkomster och så. Så det var väldigt same, butikerna same sådär.
Ja.
Men på ena stället så fungerade mjukvaran. Jag hade en fantastisk butikschef i Växjö.
Mm.
Och det enda jag behövde göra där var ju åka dit med tårta och höja budgeten.
Ja, just det. Ja.
Och på det andra stället så hade vi företagshälsovården. Vi hade en det ena, en det andra.
Mm.
Och jag kom på den knalldåliga idén om att bygga om den butiken.
Aha.
Som åtgärd på att det inte funkade där eller att som jag såg det, att vi inte tjänade några pengar.
Mm.
För jag hade inte riktigt funderat i de här termerna då.
Nej.
På det här sättet.
Nej.
Så vi byggde om den för 800 000 på den tiden.
Ja.
Mm. Och vi fick ju inte ut en krona.
Nej.
Vi skulle ju liksom ha tagit ifrån den andra änden. Men det är ju det att det är så enkelt att fatta ett sånt beslut. Och det är ganska okomplicerat att fatta ett sånt beslut. Även om det är mycket pengar inblandat.
Mm.
Mot att förstå vilka mekanismer eller krafter det är som är i rörelse. Och ta tag i det. Så jag skötte ju inte mitt chefs ledarskap där.
Nej, just det. Ja, för jag tänker, om vi går tillbaka till den här bilden av vatten lite grann. Det finns ju någon typ av vikten vid att kunna se klart och veta vad som finns under ytan någonstans. Veta att det känns som att det finns någon typ av tydlighet och någon typ av tillit också. Alltså, jag tänker lite som att man är inte jättesugen på att springa ut i full kraft på en brygga och bara kasta sig ut i ett vatten som man aldrig har badat i innan. Det gör man ju i stort sett inte. Inte jag i alla fall. Kanske om man är ung. Men annars så vill man ju veta vad som finns under ytan. För annars är det risk att man slår sig. För det kanske är en stor sten här.
Mm.
Och där det finns ett citat från en artist som heter Thomas Andersson Vi som jag har lyssnat rätt mycket på. Och han säger i en av sina sånger: vissa vänner är som sjöar man ser botten på. Hos andra vänner skulle jag aldrig söka tröst. Det tycker jag.
Det var fint.
Det är jättefint. Ja. Någonstans, de riktigt fina vännerna, där vet man liksom, så här ser det ut. Här nere är botten. Jag vet vad jag kan förvänta mig. Men hos andra, vad händer under ytan egentligen? Mm. Och jag tänker att det kanske kan vara så lite i arbetslivet också, att man kanske inte riktigt, just det med tillit måste väl vara viktigt.
Ja, den är ju helt, det beror ju på lite vad man ska göra tillsammans.
Ja.
Om du och jag löser av varandra i en hotellreception kanske vi inte behöver lita på varandra jättemycket mer än att du sköter ditt pass och jag sköter mitt. Men ska vi göra svåra saker ihop eller jag tänker inom vård och sådär när man ska verkligen lita på varandra i vårdkedjor och sådär så krävs det ju ganska mycket faktiskt.
Ja.
Brandförsvar och vad det nu kan vara för någonting.
Ja.
Men det är ju jättesvårt och det byggs väl upp över tid tänker jag.
Ja.
Helt plötsligt börjar vi vill inte lita på varandra utan det blir ju lite mer och så bara jättelätt att rasera sen.
Ja. Jag hörde om en företagare som i sina arbetsintervjuer i ett jättetidigt skede pratade värdegrund och nästan bara pratade värdegrund och inte så mycket om vad den eventuella nya kollegan skulle göra och i nästa eventuellt en ny intervju eller en andra intervju så pratade man värdegrund igen och man märkte att den här personen inte riktigt lirade och inte förstod att man inte förstod varandra, då gick man inte vidare.
Klokt.
Ja, egentligen ganska klokt, men ganska ovanligt tänker jag.
Ja, Men egentligen när man rekryterar, så vad är det man rekryterar? Jo, man rekryterar ju värderingar, drivkrafter, mm. attityder, mm. inställning, framtida tillit eller vad det nu
är. Ja, men exakt. Mm. Men det är ju jättelätt tänka att man låser in sig på kompetens och liksom uppgiften.
Jag tror det kräver lite mod att göra så.
Ja, mm. jag tänkte också det. Jag tyckte det var, kändes väldigt friskt, men väldigt ovanligt. Mm. Borde det vara mer så, tänker du?
Ja, det tycker jag.
Ja.
I mina öron så tycker jag det där låter jättebra.
Ja.
Ja.
Vi ska komma till det här med att vara en stjärna med undantagsregler. Men jag tänker att vi först kör vårt lilla mittspel.
Ja.
Fem snabba. Fem snabba.
Fem snabba. Du har två alternativ att välja på. Vårfys eller höstmys?
Vårfys.
Skönt original eller själsfrände?
Själsfrände.
Dansa eller pausa?
Pausa.
Stämpla in sent eller lång lunch?
Det får du nog bli stämpla in sent, tror jag.
Mm. Rastlös eller gränslös?
Ja, det är nog klockrent rastlös, tror jag.
Ja, det är så. Ja. Ja, okej. Ja, du sa ju faktiskt redan innan vi började sända här att du är en ganska rastlös person.
Så är det. Ja. När barnen var lite mindre, de är ju vuxna och har flugit hemifrån nu, men
ja.
Då sa de att om man ska vara riktigt taskig mot pappa så skulle man binda fast han i en stol hela, så han fick sitta där hela dagen.
Ja, just det. Det hade varit det värsta.
Ja, det
just det. Vad var det mer du sa här? Ja, skönt original, ja. Själsfrände. Själsfrände kändes mer aktuellt för din del.
Ja, nej, men jag tycker det finns mycket energi i att sitta och filosofera eller prata om lite konstiga saker.
Mm.
Och förhoppningsvis så är det någon annan som har tänkt på ett annat sätt.
Ja, just det.
Som inte jag har tänkt på. Så behöver man inte hålla med, men det kan vara spännande att säga och fundera och utforska det där lite grann.
Ja.
Sen har jag ju mina favorit- och intresse- och pratområden, men det är en annan just sak då.
Ja, men precis. Jag tänkte vi skulle komma in på det här lite som jag nämnde innan här med att vara en stjärna med undantagsregler. Jag tänker i skolans värld, då får man ju vara lite som man vill. Och,
säger de ju.
Ja,
på pappret.
På pappret. Ja. Ja, men, okay. På pappret.
Men kanske inte verkligheten.
Nej, men på pappret får man vara lite som man vill. Ja. Och om man är har lite egenheter, om man säger så då. Då får man lite extra hjälp kanske på något annat sätt för att tillgodose sig kunskapen, som det så fint heter. Mm. Lite så, om det finns resurser. Det kanske inte alltid gör.
Mm. Nu hamnar vi väldigt så här, i skolan.
Ja, nu kanske
någonting händer i paus här.
Ja, jag vet. Nu kanske det sitter någon här och lyssnar som tänker han har ingen koll, den här killen. Men det jag skulle komma till är att när man sen blir vuxen, då finns det kanske inte samma acceptans till att vara lite udda och komma in lite mycket väl mycket från sidan. Eller vad är er uppfattning?
Jag skulle säga så här att det finns ju en miljö som är väldigt, vad man ska säga, inkluderande i just att ta in egenheter, och det är ju folkhögskolorna.
Ja, just
det. Många udda fåglar hamnar ju där. Och jag tillhör ju själv en yrkesgrupp som har ett rykte om sig att alla byfånar blir liksom präster.
Jaha.
Så på prästskolan där hamnar alla Sveriges byfånar.
Ja, okej.
Okay. Alla de här som har skrivit så här, lokaltidningsartiklar om, de hamnar under ett och samma tak och får på något sätt.
Och så får man jobba på imagen därifrån sen då.
Exakt, exakt, exakt. Så att jag tror ju lite så här, ja, men jag tror att det är lite farlig väg att gå att försöka likstöpa alla. Men jag tycker liksom folkhögskolorna lyckas ju någonstans i det att faktiskt ta tillvara egenheter som finns. Vi har gått på samma folkhögskola, så du vet ju vad jag pratar om.
Ja, exakt. Vi kom ju därifrån till det. Ja, exakt. Ja.
Men jag vet inte vart jag vill komma, men där någonstans finns ju någon slags grogrund för att på något sätt.
Det finns ändå platser. Liksom.
Ja, men precis. Ja. jobba utifrån sig själv. Mm. Man får växa i sin egen takt och ändå på något sätt växa och lära ihop med andra.
Ja,
liksom.
Ja. Vad säger du, Martin, om det här?
Ja, men jag, två saker tänker jag på. Dels så håller jag med om folkhögskola.
Mm. Ja.
Jag har inte fram till för ett antal år sedan förstått vitsen med folkhögskola.
Nej, okej.
Och tyckt liksom att varför har vi det där? Och ungefär som du beskriver, vi jag förstår mig inte på deras kursplan. Jag hade jättekonstiga utbildningar. Och
ja.
Sen har jag haft lite närmare kontakt. Och vi har ett par i vår umgängeskrets som är, hon är studierektor på en folkhögskola. Så jag har liksom förstått mer om det. Ja. Jag håller med dig fullt ut. Det är verkligen chansen eller platsen för ganska många.
Mm,
annars så blir det lätt att skolan, jag tycker den här stora fabriksskolan, om man tänker, jag tänker på några av de här stora gymnasieskolorna i Linköping och sådär, det är nästan ett sorteringsverk.
Ja,
där är de som ska lyckas, de går natur, och där är de som har andra ambitioner eller inte rätt förutsättningar. Det är ju jättelätt att skolan blir ett sorteringsverk istället för att det är möjlighetsskapande.
Ja.
Så fantastiskt att vi har folkhögskolorna. Så till och med
än var... så länge får vi väl.
Ja, det var till och med så att jag var...
Det är illa ute, va?
Nej, men till och med jag har varit upprörd vid sista budgeten nu när de drog ner massor. Jag tycker det är förskräckligt.
Mm. Ja. Ja.
Pausa.
Nej, men det jag vill komma till egentligen med det här resonemanget är ju lite grann, får man vara hur egen och udda som helst på en arbetsplats? Jag tänker just på den här arbetsintervjun som jag pratade om, att en del arbetsgivare kanske känner vikten av att det är viktigt att den som kommer hit förstår vår värdegrund, förstår hur vi vill vara mot varandra här. Mm. Mer än att man vill plocka in en strålande stjärna som är grym på sin sak men som absolut inte funkar överhuvudtaget i fikarummet. Hur udda får man vara egentligen, Mårten?
Ja, alltså det där är ju en jättesvår fråga, tycker jag.
Ja.
Jag skulle väl önska att man generellt sett tillåter mer udda.
Ja.
Mm. Det är ett ganska stort press på att passa in.
Ja.
Det är ju det. Och vi människor är ju ett socialt flockdjur, så vi är ju rätt bra på att passa in.
Mm.
Finns ju massa begrepp för de som inte riktigt passar in. Eller som, vi använder ett begrepp som heter professionell aktör.
Okay.
För de som inte riktigt vill passa in. Inte utifrån att de inte vill passa in i största allmänhet, men de ser det så här att, men vänta lite, där borta i verksamheten har vi ett problem. Mm. Jag jobbar inte på den avdelningen eller har inte med det där projektet att göra, men jag ser det här. Så då går jag dit och berättar det för dem vad jag ser.
Mm.
Och då kan man ju uppfatta som udda, eller att man lägger sig i, eller just att man störsänder eller sådär. Mm. Fast drivkraften är ju bara firman eller organisationens bästa så.
Just det, ja.
Sen finns det ju säkert exempel på massa människor som är riktigt duktiga i sin profession och blir lite untouchable, för utan Pelle eller Lisa så klarar vi inte det här projektet, och då får Pelle eller Lisa bete sig lite grann.
Ja.
Men det gör ingenting, det får vi stå ut med för att vi får det andra.
Ja.
Men det finns ju en bortre gräns för det där. Och
det där tänker jag också kanske.
Det är lite svårt när man om man jobbar med, liksom, med strukturer och sådana saker, och så har vi de här som hela tiden tänger på sina strukturer, och så till slut så vilka är det vi vill ha inom strukturens gränser, och vilka är det vi kan ha utanför? Vilka får lira utanför? Och hur många ska få lira utanför?
Ja.
Till slut så har vi liksom en organisation där, ja, men det är speciallösning på där, och så är det lite special där, och så är lite där. De jobbar på lite andra regler. Och
det
så
blir jättejobbigt till slut.
Det blir jättejobbigt. Och så är det lite i kyrkan, för vi har, jag tror det är 5 eller 6 olika fackförbund.
Mm. Ah.
Och väldigt många olika yrkesroller också.
Ja, precis.
Resterna har ju liksom mycket kvällstid, mycket helg. Och
kontorer
jag som
också,
sitter mer med administration, vi jobbar ju liksom 8-5. Måndag, fredag.
Just det.
Jag jobbar mycket helger. Och...
Ja, och vi kan ju inte ha samma krav att du ska vara igång liksom 8 en måndag morgon. Om du har jobbat söndag, såklart.
Men sen har vi ju det samhälle vi lever i är ju ett mycket mer individualistiskt samhälle idag än vad det var bara för kanske 10-15 år sedan.
Mm.
Och det gör ju att många som kommer ut på arbetsmarknaden idag, De har ju me and myself, key account manager över mig själv och mitt eget liv, liksom högt upp på i mindset. Och man har från skola och framåt, du kan göra vad du vill, du kan bli vad du vill. Sådär. Och det tycker jag är jättebra. Men det gör ju att viljan till eller förståelsen för att, kalla det då, passa in. Och då menar inte jag på ett mjäkigt sätt, utan att förstå spelreglerna på en arbetsplats. Ja, de blir ju lägre, för de har ju inte tränat på det.
Nej. För jag tänker, det kan ju säkert vara så att den morgonpigge kanske kommer 6:30, men medan en annan kommer 9:30. De jobbar samma antal timmar, men de jobbar inte så mycket tid tillsammans. Och någon älskar att snart är det dags för den här förmiddagsfikan. Vad trevligt det ska bli att prata med mina kollegor. Medan någon annan inte ens dyker upp, utan sitter kvar vid sitt skrivbord. För att man har inte det behovet, helt enkelt.
Han kanske inte ens hade tiden att fika.
Så kan det också vara. Men jag tänker att han kanske inte vill, helt enkelt.
Nej, men om man pratar, vad heter det, värderingar och drivkrafter och på temat på tillit, som du var inne på förut, då kan man ju ha pratat om det och sagt att jag menar inget illa med att jag bara dyker upp på vart tredje fika. För jag ser på det så här, och jag tycker om er ändå. Så precis. Då är det ju det samtalet som behöver till. Annars kan det ju bli, vad heter det, konstigt.
Exakt. Och är man då ny på företaget och är personen som inte dyker upp på fikat, då får man ju då riskerar man ju att man får en knepig bild av sig själv, så att säga, bland kollegorna. Ja, men det är han som inte vill vara med oss.
Det har gjorts en del studier efter pandemin nu, när vi släppte på kontorsarbete igen, att det varit ett relationsmässigt A-lag och B-lag. Alltså de som var lite snabba på att komma tillbaka till kontoret och kanske var där fler dagar än vad de jobbade på distans, om de hade de möjligheterna. De var det relationsmässiga A-laget, och de som nyttjade distansarbete och det här på fullt ut och hamnade lite socialt eller relationsmässigt utanför, de litar man inte riktigt. De fick inte samma spännande del i de riktigt vassa projekten kanske. Nej, eller vad det nu är, sådär. Så påverkar ju.
Ja, det är så.
Pausa!
Du var ju lite inne på det här med pandemin också. Hur förändrades vårt sätt att se på arbetslivet efter pandemin? Kan vi se några sådana följder nu? För nu har det ändå gått några år sedan det var som allra värst.
Jag har inget bra svar på det.
Nej.
Mer än att vi ser massa exempel hos våra kunder på den här diskussionen. Hur mycket på kontoret och hur mycket på distansarbete.
Ja, vad man ska dra en gräns och så.
Och på LinkedIn pågår ju ett fullständigt krig om de som förespråkar det ena och det andra.
Ja,
de fäktas ju rätt, vad heter det, rätt mycket där.
Ja.
Men jag tror väl ändå att pandemin har lärt oss att allt inte går att mäta i tid, utan man kan tänka effektivitet eller att få saker gjort. För vi är ju ändå fast i att 9-5 eller 8-5 är så mycket lunchrast. Det är det vi mäter prestationen på.
Ja,
men det behöver ju inte hänga ihop, att det blir mycket gjort.
Nej. Men jag tänker att det finns en del kanske, alltså, att det är också vinningar i att nu drar vi ner på våra lokaler. Efter pandemin, vi behöver inte ha lika många kontorsplatser, och vi har inte personliga kontorsplatser, utan nu har vi de här. Och då får ni samsas om dem, och vi kan minska våra lokaler och tjäna pengar på det sättet också. Men inte alls lika personligt, såklart.
Nej, och nu börjar det dyka upp studier som visar att öppna kontorslandskap med fria platser, det man kallar för aktivitetsbaserat, att det kanske funkar för 40-50% av de anställda, men inte för de andra, beroende på vad vi har för drivkraft, hur lätt vi har att bli störda av saker som händer runt omkring oss med impulskontroller och allting sånt här. Så det är ju inte för alla.
Nej, men jag tänker också att det känns ju som väldigt rörigt att sitta helt öppet, om man skulle göra det till 100%.
Men vi har ju flera kunder som där man har satt en regel, så att det inte ska vara så mycket diskussion. Att vi är 3 dagar på kontoret och 2 dagar ena veckan, och tvärtom andra veckan. Och då använder de, vad heter det, dagarna på kontoret till möten, projektarbeten, till allt så. Och sen när man ska sitta och mosa med det man ska göra vid datorn själv, då gör man det hemma.
Eller just det, i lugn och ro.
I lugn och ro.
Ja, just det.
Och det har man upptäckt blir en bra mix då.
Ja.
Jag tror det var Mark Levengood som sa det. Då pratade vi ju visserligen om förhållanden och inte om arbetsplats, men det är ju relationellt även det. Mm. Och han sa det ungefär att alla som jag känner som har öppen planlösning, de är skilda.
Ja, just det.
Man orkar inte se varandra hela tiden.
Man behöver ha en paus liksom.
Man behöver ha en paus.
Ja,
det har han ju rätt i.
Ja. Ja, men jag tänker att det kanske ändå är så. Det finns ju något så här fint i att vi ska jobba öppet och sådär. Men jag tror verkligen som du säger att det här är ju inte något som kanske inte passar alla, och framförallt passar det inte mig 100% hela tiden. Jag måste få lugn och ro någonstans. Ja. Liksom.
Nu kanske jag drar iväg åt fel håll här, men det finns en dimension som heter introvert och extrovert beroende på hur vi har våra drivkrafter.
Ja.
Och det förknippar man ju oftast med att man är utåtriktad eller sådär. Kärnan i hela det här med introvert och extrovert är att om man har en extrovert läggning, då laddar man sina batterier, får massa energi av att umgås med andra människor.
Mm.
Och så bränner man av den energin när man ska jobba självständigt.
Mm.
Eller vara själv.
Mm.
Och är man tydligt introvert så är det tvärtom. Då laddar man ju batterierna med egen tid.
Ja.
Och så kostar det energi att vara med andra.
Men
man behöver ju inte vara dålig på att vara med andra. Man kan ju vara oerhört social och samspelande och lätt och smidig. Mm. Det är bara det att då får man kompensera det sen.
Just det.
Med lite egen tid.
Ja, precis. Och det är därför man aldrig dyker upp på det här AVN som alla andra kom på.
Ungefär så.
När man pratar om andra saker än jobb.
Och så kan man ju vara lite mitt emellan också.
Ja, ja, men exakt.
Det finns alltså en skala där.
Ja, ja, det gör väl det som vi mycket tänker. Du hade en annan intressant bild, tycker jag, av hur ett företag skulle kunna fungera, av en cirkus.
Just det.
Där cirkusdirektören då, /chefen, hanterar en rad självständiga och individuellt skickliga artister som då inom cirkustältets ramar ska kunna agera tillsammans och skapa någonting som ger applåder, så att säga. Men man måste samarbeta, för att annars blir det inte så bra.
Det blir ingen bra föreställning.
Nej, det blir ingen bra föreställning. Jag tyckte det var en ganska bra bild, eller?
Mm.
Är min cirkus, Anton?
Ja, inte mer än... Ja, du anar inte.
Nej, det är liksom... Och jag tänker i den här
men det
bilden...
var kanske en annan innebörd i det.
Ja, precis. Det är verkligen cirkus, ja, cirkör liksom.
Ja, men precis. Men jag tänker också att det här ger utrymme för att vara ha sina egenheter. Mm. Men också ha sina superegenskaper. Alltså, det här är jag bäst på. Låt mig göra det här i lugn och ro. Men jag måste ha din hjälp, för att annars så blir det ingen bra föreställning, så att säga. En bra bild.
Ja, och den hänger ju ihop med att en av de viktiga kompetenserna för framtiden. Det finns två forskare som heter Bengt-Åke Wennberg. Han finns inte kvar, men Monica Hane som har jobbat ihop i många år. De menar ju att utveckla kollektiv kompetens och vidga sin förståelsehorisont är två viktiga framtida kompetenser.
Mm.
Att det duger inte, liksom, för vi är färre personer som gör fler saker som är inblandade i mer, så det blir mer mångfacetterat, mer komplext på det sättet.
Mm.
Och då måste man förstå helheten i föreställningen. Mm. Men förr kunde man ju inte, behövde man ju inte haja det, utan då kunde man ju bara göra sin del ungefär som en fabrik. Jag ser till att godset kommer av.
Just det.
Så. Medan idag måste man, även om man har hand om godset, så måste man ju förstå hur allting hänger ihop.
Ja, just det.
För det ställer andra krav idag än vad det har gjort tidigare då.
Mm.
Så att det ligger mycket i det där. Men, men då hänger det ju på medarbetarna att man ser sig som en artist.
Ja, just det.
Och så hänger det ju på chefen eller ledningen att de inte tänker fabrik då.
Ja, just det. För då kan, som då cirkusdirektör, förstår man ju då att den här killen som jonglerar, han är inte killen som, det kan han ju för sig också vara, men han är inte killen som går på lina. Utan det gör hon istället.
Just det.
Och tvärtom skulle ju inte heller vara bra.
Nej, och det är mycket snack om att, du vet, attrahera framtidens talanger och sådär.
Mm.
Men om många som kommer ut i arbetslivet ser sig som artister, i det vi pratade om tidigare, och sen så kommer man till en arbetsplats som funkar som en fabrik, då byter man ju efter den.
Ja.
Då letar man ju upp en cirkus och så slutar man och så tappar företaget och kanske en jätteviktig person.
Just det.
Är det så att det är vanligare att byta jobb idag än vad det var för 30 år sedan?
Ja. Quiet quitting är ett nytt begrepp som det pratas mycket om. Ja. Mm. Man slutar i det tysta. Man tar inte diskussionen ens om varför man slutar, utan man säger bara att nu fick jag en möjlighet som jag inte kan tacka nej till. Det här är nytt och så. Mm. Så, och vem ska kunna säga något om det? Jag lycka nej. Till. Mm. Ja, fast i själva verket så säger man nej, det här var absolut inte mitt ställe därför att. Mm. Men det pratar man inte så mycket om.
Varför skulle det vara viktigt då att man säger varför man slutar då, tänker du?
Jo, så att det finns någon chans för organisationen eller företaget att reagera. Mm. De flesta företag har ju avslutningssamtal eller runda avsamtal och sådär. Mm. Som HR oftast håller i. Mm. Och det tycker jag är jättebra, så att man får lite känsla för vad problematiken handlar om.
Att nu är det tredje gången i rad som en anställd säger så här när den slutar. Ja. Det betyder någonting.
Det betyder någonting. Ja. Vi kanske riggar våra projekt på fel sätt, eller vi har en setup på någonting, eller det kan vara någon enskild person kanske, men ofta så sitter det i hur det funkar. Sen får ju den där kriteriet chefer får ju alltid massa skäl för allting sånt, men de kanske bara försöker göra det bästa av den rådande situationen.
Ja, säkert. Ja.
Att man ser att man får en person som har bytt jobb ofta, det syns ju också vid en anställningsintervju, så där kan man ju kanske vara lite smart också, eller?
Du tänker att det syns på CV:t?
Ja, men det måste du göra.
Den här killen,
det måste
han du göra bara.
Här har vi en. Den här killen kommer vi inte att få behålla. Nej, det måste man kunna se direkt liksom, och framförallt när man kollar referenser.
Mm. Ja,
tänker jag.
Jag kommer ihåg när jag skulle börja jobba, då spände min pappa ögonen i mig och så sa han så här: alltså, du är ingen hoppjärka nu.
Nej, utan nej, först får
man,
riktigt,
ja, då får man göra lite gröntjänst först och sen sådär och inte hoppa runt för mycket. Mm. Så han hade någon idé om att 8 år på varje ställe, det var minimum sådär.
Var det längst du har stannat på?
Ja.
På en arbetsplats?
5 år kanske.
Är det förhållandevis länge?
För mig, ja.
Ja, men är det där i nu om man ser till hur det ser ut i Sverige idag?
Det kan jag inte svara på.
Nej.
Men att det går mot kortare och kortare. Jag menar, om jag skulle komma på intervju till er och så har jag varit 15 år på ett ställe, och så behöver ni någon med mycket drivkraft som ska åstadkomma saker. Mm. Alltså, tänker jag, han har ju gått där borta och lökat. Så förr var ju den merit, men det är inte säkert att det är det idag.
Nej, just det.
Så,
och lite vad man söker efter liksom.
Ja, och tar man inom IT och sådär, jag har inte sett att jag kan belägga vad jag tycker, men jag tycker i alla fall att där ser man att det kanske är 3-4 år som är en bra tid. Sen behöver vi kompetensförändra, och sen måste vi göra massa andra saker, för det sker så mycket runt omkring oss. Så man tänker men inte längre perspektiv.
Ja, just det. Men tänker du att det är mer hur tiden ser ut, hur det har blivit, eller är det lite av en generationsfråga också? Tänk som din pappa som sa, se till nu att du stannar länge.
Ja, men i det individualistiska samhället är det ju så.
Ja.
Det håller jag med om. Så det är så, när min pappa är ju född 36, han är ju liksom ingenjörs Sverige personifierat.
Ja, just det. Och då hoppar man inte runt.
Då hoppar man inte runt. Nej, nej.
Men på tal om det här med att bli kvar då, någonstans kanske att känna att drivkraften lever. Vad skulle du säga? Hur håller man sig brinnande på jobbet så att man inte lågan slocknar? Har du något bra tips? I allmänheten i stort.
Nej, men jag tror...
Nu kommer det, hörni.
Nej, ja, nu kommer det. Kom ihåg vart ni hörde det här. Ja, exakt.
Nej, men alltså, det finns ju inte... Jag tror det är en massa olika saker. Dels så tror jag man behöver ständigt prata om företagets eller verksamhetens mål. Mm. Oavsett om de är hårda eller mjuka. Mm. Eller en mix, vad heter det därav.
Mm.
Och så måste vi prata om varför vi gör det vi gör.
Mm.
Så att vi kan känna att vi är stolta över det vi håller på med.
Mm, just det.
Och sen så måste vi jobba på förtroende och tillit genom att vi är människor.
Mm.
Så det blir en mix av det hårda företagsmässiga och vi som ska göra det.
Mm.
Och så kan man tycka att men det där gjorde vi för 3 år sedan. Jo, men nu har det kommit till ett par 3-4 stycken här, så då måste vi ju hålla det där ständigt levande hela tiden.
Ja, just det.
Så jag tror det är en riktig struggle att hålla det där vid liv.
Mm. Det behöver ju hända något å andra sidan emellanåt för att man ska säga ja, nu, vad spännande, nu kommer ett nytt projekt eller nu börjar en ny chef med en annan inriktning kanske, eller vad som helst. Ja. Liksom. Ja, det är spännande. Men jag tänker stolthet var ju något du nämnde där. Det tänker jag borde vara viktigt också. Att man känner en viss stolthet att ja, men jag jobbar på det här företaget och det är jag stolt för. Liksom,
ja, det finns, jag tror jag nämnde i den där föreläsningen, det finns en av många sådana mätgrejer som heter Great Place to Work.
Mm.
Mycket undersökningar och där slåss ju H&M och IKEA och vad det nu, Ericsson allihopa om och få vara med på topplistan där.
Ja, där vill man vara. Liksom.
Där vill man vara. Mm. Så att man är det goda företaget där man vill jobba.
Ja, just det.
Så det är ju jätteviktigt. Enda kruxet är ju hur verkligheten är sen.
Ja, just det. Mm.
För annars så blir det ju kanske att man trodde att det var en cirkus men det var en fabrik och sen så slutar man snart.
Mm. Mm.
Pausa!
En helt annan fråga. Det här är ju en podd från Svenska kyrkan. Hur är din relation till kyrkan?
Den är så nära noll man kan komma.
Okej, vad roligt.
Jag är inte ens med.
Sanningen ska göra er fria, var det någon som sa.
Jag har aktivt gått ur Svenska kyrkan.
Okej, vad spännande. Hur länge sedan är det du gjorde det?
Oj, det var i ganska unga dagar.
Ja.
Och jag hade ett ganska grunt argument för mitt beslut. Och det var nämligen så att jag hade fått restskatt 2 år i rad.
Ja,
och så räknade jag ut att det var den delen av...
Ja, okay. Om jag bara går ur kyrkan då kommer jag... Då
så blir det noll sådär.
Ja, just det.
Så jag vad skulle få dig att gå med i kyrkan igen?
Jag tror lite med ålderns höst. Jag har, sådär, så blir man mer eftertänksam. Mer... jag har varit på lite begravningar och
ja,
lite sådana saker. Mm. Vi har ju våra föräldrar och så uppe i Linköping. Och
ja.
Jag tycker det är fantastiskt vackert ute på Aska.
Ja, okej.
Mm. Med lundarna och vad heter det sådär. Så att, nej men det kanske då.
vi tvingar inte, beslutet är ditt.
Nej,
men gå med.
Ja, ja, exakt. Och nu sa du ju kanske här, så det här kommer ju för evigt vara sparat liksom.
Ja, just det.
det ligger ute här.
Ja, det ligger
så
ute.
Så varje år får jag ett mejl från Filip.
Ja, exakt. Du ska inte gå med dig då, det är chansen. Exakt. Ja, nej.
Vi skulle haft med en inträdesblankett,
ja.
Känner jag.
Ja, just det. Ja.
Nej, men sen tror jag att man liksom lite i den senare delen av livet kanske värderar och har andra typer av funderingar hur tingens ordning hänger ihop och sådär.
Mm.
Det är nog inte religion för mig eller kristendom eller sådär. Ja, utan det är nog mer bara spännande funderingar på livet.
Livet som stort. Ja. Så att, ja, just det. Ja. Ja. Spännande samtal, Anton.
Ja, oja.
Man känner ju spontant att här skulle vi kunna stå länge till.
En trekvart till.
Ja, men verkligen. Men du kanske får anledning att komma tillbaka en annan gång.
Ja, jag är inte så svår att få komma tillbaka. Det här var väldigt trevligt, tycker
jag.
Ja,
men kul. Ja. Skulle du vilja höra mer av Mårten? Vi kan vinka till kameran också här. Finns ju på YouTube som ni känner till.
Mm.
Vill ni höra mer av Mårten så kan ni ju lyssna på podden Sluta snacka skit. Som ju kommer med nya avsnitt lite då och då.
Mm.
Har ni någon ungefär var 14 dag? Eller
en gång i månaden ungefär.
Ungefär, ja.
Mm. Finns på alla plattformar som alla poddar.
Ja, just det. Ni har hållit på länge. Så att det finns ju gott om program att lyssna i kapp här.
Mm.
Innan man lyssnar in ett nytt avsnitt.
Eller också börjar man med det senaste. Och,
så kan man också göra.
Backar sig bakåt.
Ja, precis. Jättekul att du var med.
Tack snälla.
Lycka till med ditt fortsatta värv där du finns. Och för er andra så hörs vi snart igen. Och vill du veta mer om oss så kolla in vår hemsida. Och våra sociala medier.
Yes.
Det var allt för idag.
Allt för idag.
Tack för idag.
Tack för idag.
Ha det bra. Hej, hej.
Hej, hej.